Det är ett sånt här starkt minne som bara en liten enkel mening. Vi vet inte hur lång livstråden är. Hur det kan sätta igång en process hos de anhöriga att tänka. Tråden kan vara lång och den kan vara kort. Men det är viktigt att vi vågar prata om hur skört det är.
Som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NKA är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd.
Välkomna till detta poddavsnitt som är det andra i serien vi kallar att doktorerna diskuterar. Och ni kommer återigen att få lyssna till barnneurolog Ann-Kristin Ölund och distriktsläkare Peter Karlin. Båda har lång erfarenhet av att möta personer med flerfunktionsnedsättning. Ann-Kristin har huvudsakligen mött barn och ungdomar och Peter mestadels unga vuxna och vuxna personer. Idag kommer de att diskutera frågor om livets skörhet för personer med flerfunktionsnedsättning. Och vi menar då personer som har en kombination av omfattande intellektuell och motorisk funktionsnedsättning, kommunikationssvårigheter och behov av stöd och hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov. Om ni inte har lyssnat på det tidigare avsnittet så får ni jättegärna göra det. Och i det få reda på lite mer om handboken som heter Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och som Ann-Kristin Ölund är huvudförfattare till. Handboken kan ni ta del av på NKAs webbplats och där få mer kunskap om olika omvårdnadsområden. Jag heter Mona Pihl och arbetar som möjliggörare och praktiker på NKA. Och jag vill nu hälsa dig som lyssnar mycket välkommen. Och förstås också hälsa de båda doktorerna välkomna tillbaka, Ann-Kristin och Peter. Vad tror du det är, Ann-Kristin, som gör att du har valt att arbeta så många år med patienter som har omfattande och komplexa funktionsnedsättningar?
Jag hade jobbat i Etiopien under svälten mitten 80-talet i Etiopien och sen när jag kom tillbaka till klinisk tjänst i Sverige så träffade jag på barn som var precis lika magra som de svultna barnen i Etiopien och jag hade ingen aning om att det kunde existera i Sverige. Och då började jag liksom tänka till och sen träffade jag logoped och andra som jobbade med ät- och näringsproblem. Och när man träffar barn och familjer runt ät- och näringsproblematik så dök det ju upp en massa andra problem. Och i de utbildningar vi hade för anhöriga och personal så kom det ytterligare frågeställningar. Så hela tiden så byggdes det på fler frågeställningar som behövde få svar. Och frågor som det så småningom kom kunskap kring. Och den här arbetsgruppen har ju liksom hela tiden på ett eller annat sätt varit fokus för mitt engagemang. Och jag har sett att de här barnen kan må så mycket bättre om de får hjälp med de här problemen som de har med när de har en svår hjärnskada, flerfunktionsnedsättning. Men det startar ingången med äta och växa.
Vad säger du, Peter? Varför du har ägnat ändå så många år åt den här gruppen patienter?
Ja, det började som en ren slump egentligen. Jag var mellan jobb och ville prova någonting nytt. Så då kom jag i kontakt med habiliteringen. Började jobba, började träffa patienterna och då upptäckte jag att det här jobbet känns meningsfullt och viktigt. Därför, det här är en grupp individer som verkligen behöver sjukvård på många olika plan. Där det känns som att det är skillnad, den insats jag gör. Så då blev jag kvar och fortsatte.
Idag ska vi ju prata om livets skörhet för personer med flerfunktionsnedsättning. För är det så, Peter, stämmer det? Kan man säga att livet är skörare för personer med flerfunktionsnedsättning och i så fall varför?
Ja, livet är skörare därför marginalerna är mindre. Kroppen är en fantastisk skapelse som kan balansera otroligt många funktioner genom att bara reglera olika delar. Hur cellerna funkar, hur blodtrycket funkar, hur andningen funkar. Men har man svåra funktionsnedsättningar så har man mindre möjligheter att reglera. Marginalen är mindre, man balanserar på en smalare lina på något vis genom livet. Det är lättare att det blir obalans och ytterligare sjukdom uppstår.
Och den här skörare linan som du beskriver, den finns redan från barnaåren, Ann-Kristin.
Ja, väldigt många i den här gruppen har ju startat sitt liv med ett nödrop att kunna överleva och haft väldigt stora insatser redan som nyfödda och genom uppväxtåren och mött på många svårigheter och ibland har de ju också byggts på med åren. Och det här är ju föräldrar som hela tiden går på skör lina också själva, att veta hur ska vi tackla de här problemen, kan vi göra någonting för att förebygga, hur kan vi lindra, trösta? Och därför är det ju så jätteviktigt att också ha bra kontakt och gärna kontinuerlig kontakt med familjerna, för att det behövs också att man lär känna det här barnet som ju under uppväxten hela tiden förändras och många gånger förändras ju också till det bättre, till det stadigare och klarar av svårigheter som man kanske inte trodde att de skulle klara av när de låg där i sin lilla kuvös och var väldigt, väldigt, väldigt sköra. Så att det gäller att inte ge upp utan känna att balansera vilka insatser man behöver göra så att det blir till barnets nytta. Och där skulle jag säga att det var väl det också som vi märkte när vi jobbade med de här barnen som inte kunde äta och svälja bra. Man såg att får man i dem lite mer på ett säkrare sätt så blir ju barnen i sig mindre sköra därför att de har en större kraft i sin lilla kropp att tackla en förkylning till exempel. Så att det är ibland ganska små insatser som gör att marginalen kanske kan växa lite grann. Och sen ibland så går det åt andra hållet.
Det är intressant att du tar upp det där med att tackla förkylning, därför förkylning är ju en banal åkomma för väldigt många. Man blir trött, snorig, livet går vidare. Men har man en flerfunktionsnedsättning så kan ju en förkylning vara förödande. Därför det lilla extra slemmet som kommer i luftvägarna gör att det blir tvärstopp i andningen. Och den här
Precis.
sköra balansen man har haft, att ja, men om vi gör de här övningarna, vi inhalerar det här, vi vänder si och vi hostar så, då funkar andningen bra. Men så tillkommer det där lilla, lilla extra och så tippar det. Och så kan man ibland behöva intensivvård för
Ja,
att kunna
precis.
andas.
Och där har vi ju sett också med erfarenhet att intensivvård är ingenting av ondo så att säga, utan när man behöver det så kan det ju vända ett sånt här förlopp och så är barnen tillbaka på banan igen. Så att det finns ju också en del som tycker att ja, men ska vi inte? Men där får man ju verkligen ta ställning till, är det här någonting som kan få barnet att läka ut den här förkylningen eller vad det kan vara? Och så komma till igen. Och många av de här barnen har ju haft många, många resor in på intensiven. Och det är väldigt bra att det finns.
Du, Ann-Kristin, har ju jobbat många år med barn med flerfunktionsnedsättning, och jag vet att du har berättat för mig tidigare att under de här åren som du har arbetat så har ju också barn överlevt i in till vuxen ålder i mycket högre utsträckning än vad det var när du började. Och det är de vuxna personerna som du, Peter, träffar nu också då i högre utsträckning. Om vi börjar med dig, Ann-Kristin, vad skulle du säga, vad tror du är orsaken till att överlevnaden är bättre nu?
Ja, alltså hela vägen från nyföddesvården i neonatalavdelningen och hela vägen framöver så har man ju fått bättre metoder, bättre kunskap, och många åtgärder som inte fanns då på 90-talet har ju gjort att man klarar barn som till exempel vid svår syrebrist har man andra metoder på neonatal, och det här med ät och näring och att man inte får maten i lungorna utan att faktiskt få den ner i magen genom att man sätter en gastrostomi, en knapp. Och sådana saker som egentligen är ganska små enkla saker. Jag menar, knapp på magen, det är en plastslang i princip som du passerar rakt in i magen med maten istället för att den ska hamna via svalget och riskera att åka ner i lungorna. Vi har fått bättre epilepsimediciner. Vi kanske också förhoppningsvis har fått bättre förståelse för de här barnen att det inte är kört, utan det finns alltid någonting att göra och att man kan komma in tidigare. Vi har fått inhalationer av läkemedel som kan hjälpa dem att få mindre slem, och det slem som finns får hosta upp mer. Så jag tror att det är många olika faktorer som gör att barnen klarar sig bättre och överlever till vuxen ålder med en bättre fysik och bättre kommunikation, och att man har inte gett upp, utan man vet att man kan göra mycket och satsa på det som fungerar för att hjälpa upp det som inte fungerar.
Nu har inte du jobbat med barn på det sättet, Peter, men vad skulle du säga, vad dina tankar kring att personer med flerfunktionsnedsättning faktiskt har ett längre liv idag än hur det var tidigare?
Det är ju omvårdnaden är ju A och O, att ha en fungerande effektiv omvårdnad. Att man förebygger sår, man förebygger slemansamling i lungorna, att nutritionen fungerar, att man inte blir stel och får konstiga felställningar i kroppen som påverkar funktionen negativt. Jag träffar ju många i många åldrar, och det som har överlevt längst och åldrats bäst är ju de där omvårdnaden har fungerat på toppnivå.
Då har vi mycket det som du också var inne på, Ann-Kristin, att det handlar om kunskap hos nätverket, både anhöriga och andra i nätverket, och också det här med samverkan så att man gör bra saker som blir värdefulla för en ökad livskvalitet och ökad livslängd.
Men sen är det ju så att biologin har ju sina begränsningar. Varje händelse av allvarlig karaktär sliter ju på något vis på kroppen. Och allt går inte att behandla eller vända. Så att ibland hamnar man i läge där upprepade försämringar och olika tillstånd leder till en successiv ytterligare försämring i att man blir ännu skörare. Marginalerna blir ännu mindre.
Och där tänker jag på det här att när man har träffat ett barn, nu pratar jag ju barnen, man träffat ett barn under ganska många år och föräldrar, så kan man också se att, men vänta nu, det är någonting som har hänt här. Har föräldrarna sett, vad är det som är på gång? Men om man inte har den här kontakten och kan Ja, antingen ta upp det eller att föräldrarna signalerar att de har frågor. Då är det ju lätt att missa förändringar som också kanske skulle göras någonting åt för att underlätta för barnet. Eller den vuxna också naturligtvis. Så det förutsätter ju också att man träffas någon gång också för att se det här kliniska. För att det går inte alltid att bara köra efter något sånt program, utan det krävs att vi har lite grann, jag ska säga, öga för det. Rätt sätt att uttrycka det. Och våga också väcka frågan när man ser att men det är något i blicken här som inte jag känner igen. Vad är det som har hänt? Eller är det något på gång? Det har jag ju träffat barn som har, ja, där man har sett att det här är en skörhet som inte är på väg åt rätt håll, utan snarast åt andra hållet, sämre hållet. Men det är ju inga lätta samtal för oss heller i sjukvården att ta, men de är nödvändiga att ta. Men jag kan ju säga också att det är viktigt att när vi ser någonting, att vi hittar något sätt att prata med föräldrarna. För innerst inne så är ju de allra, allra flesta väl medvetna om vad som kan hända och hur skört livet är. Och det är väl det som är det här ordet väntesorg som Anna Pella har skrivit om i sin bok och som blev nyord i fjol. Väntesorg, man lever liksom i en sorg över att, ja, att livet är så skört som det är.
Är det någonting jag reflekterar över, det är ju att för annan befolkning så är det ofta en händelse. En cancersjukdom, en stroke, som tydliggör att livet är skört. Och då blir det naturligt att prata om, ja, men vad händer efter stroken? Vad händer om cancerbehandlingen inte hjälper? Hur gör jag då? Men lever man på ständig smal lina, blir det ingen sån här händelse som triggar tanken, utan det är ju, det är precis som Ann-Kristin säger, väntesorg.
Väntesorg.
Ja, det är alltid närvarande men inte tydligt. Och någonting jag tycker är svårt, det är att personen kan inte prata för sig själv.
Nej.
Kan inte berätta vad jag upplever, vad jag vill, vad jag känner, vad jag har för förhoppning. Och ibland kanske inte de funktionerna gärna finns, att man kan ha en, liksom en framtidsförhållning, en framtidsplan, utan man lever här och nu. Och då är det ju väldigt svårt att liksom försvara insatser som innebär smärta, lidande, oro för att förlänga liv. Därför lever jag här och nu. Hur ska jag förstå att jag ska utsättas för de här jobbiga sakerna? Och det här tycker jag är väldigt svårt att resonera kring, för det blir, allt blir abstrakt och det är mycket känslor. Och just eftersom det är väldigt svårt så tänker jag det är viktigt att gå in i samtalen med en öppenhet. Att vi har de här problemen, vi har de här förutsättningarna. Jag tror så här, jag känner det här. Vad tror ni, vad känner ni? Att det här finns det ingen som har rätt eller fel, utan man måste ha en dialog, vara öppen med vad man bedömer och vad man känner, hur man tänker. Därför jag som doktor, jag kan ju inte veta vad som är etiskt rätt när en person inte kan prata för sig själv egentligen. Det är väldigt viktigt med kontinuitet för den här patientgruppen, men det blir ju vanligare inom sjukvården att det är hög personalomsättning och det är svårt att upprätthålla kontinuitet och det är många vårdgivare inblandade. Så att någonting jag vill skicka med, det är vikten av att man har återkommande, man kan kalla det vårdplanering. Någon gång per år så har man ett möte med patientansvarig läkare och stämmer av. Var står vi? Vilka insatser kan vara aktuella? Om det händer saker, vilken vårdnivå tycker vi är rimlig? Och det är ett sätt att hjälpa sjukvården när det är sämre kontinuitet i sjukvården. Därför då har man i lugn och ro liksom i alla fall försökt att prata igenom olika scenarios. Så att den akutläkaren sen på akutmottagningen har någonting att utgå från.
Ska jag också förstå det som att du menar att eftersom vi har pratat om det här, eller vi pratar om livets skörhet för personer med flerfunktionsnedsättning, att du tänker att det här, den här typen av samtal bör man ha årligen oavsett personens liksom allmäntillstånd just då, att ändå ha den här avstämningen?
Ja, det är väldigt värdefullt. Därför det blir som en, ja, men en sammanfattning av nulägesbilden. Vart står vi? Vart är vi på väg? Hur är läget? Och ganska ofta under de här samtalen så dyker det upp små saker som också behöver ordnas med. Så att det är inte alltid de här jättestora livsavgörande frågorna, utan det dyker upp lite allt möjligt smått och gott som man kan hjälpa till med, som gör att det blir lite bättre förhoppningsvis.
Och det är en helhetssyn och en helhetsbild som du pratar om här, att ta med hela bilden och se hur gör vi det allra bästa för en god livskvalitet och ett gott välbefinnande för den här personen.
Och därför är det viktigt att man inför avancerade eller komplicerade potentiellt plågsamma insatser försöker föreställa sig: men vad kommer det leda till? Vad blir resultatet om allt går som förväntat? Blir det bra eller blir det dåligt? Och någonstans är det ju så man måste jobba. Vad tror vi blir bra i slutändan?
Och kanske ibland vara beredd att omvärdera också och säga, ja, det blev inte som jag trodde. Det blev så här, och vad ska vi göra nu?
Ja, och det där är något väldigt viktigt. Följa upp och omvärdera. Därför jag har varit med flera gånger om att man har fattat beslut om i princip terminal palliativ vård. Och det är ett begrepp som innebär att nej, men nu behandlar vi bara svåra symptom som smärta, oro, ångest, men i övrigt inte livräddande insatser, därför man har en väldigt svår sjukdom som inte är botbar. Men sen händer någonting. Kroppen reder ut sig själv, det infinner sig ett lugn, saker stabiliserar sig och plötsligt så är det inte aktuellt längre med den här terminala palliativa vården, och då kanske man får omvärdera. Jaha, okej, ja, men nu är vi i det här läget. Saker och ting ändrade sig. Ja, men då har vi nytt samtal, och så får vi, hur gör vi nu då, kommande månaderna? Man måste ha respekt och hela tiden vara beredd att omvärdera de beslut man fattar.
Även när barnen är små och nyfödda bebisar så kan man behöva omvärdera och till och med bli väldigt förvånade hur barnet kan klara av saker själva. Och jag har varit med om bebisar som man inte trodde skulle överleva, till exempel en stor hjärnblödning, där man har haft samtal med föräldrarna och berättat hur pass jätteskört det är. Och sen reder barnet upp det, blödningen i hjärnan sugs upp av kroppen och barnet växer och utvecklas. Och det är fantastiskt, så livet är inte bara skört, det är också väldigt överraskande och härligt också.
Kommer du, Ann-Kristin, att tänka på något särskilt samtal som du har haft med föräldrar som rör just livets skörhet?
Jag tänker på en flicka som jag hade träffat ganska många gånger, och hon var på mottagningen och vi hade det tillsammans med teamet. Men jag tyckte på något sätt att hon såg mera trött ut, kanske trött i blicken. Det var någonting som inte var som vanligt. Så att när teamet gick stannade jag kvar med föräldrarna och fråga dem lite grann hur de tyckte att det var just nu, liksom med andra saker som vi inte riktigt hade pratat om. Och så kom vi in då på förändringen, och så sa jag bara att, ja, som slutkläm då, att ja, man vet ju inte hur lång livstråden är. Och så åkte de hem. Det gick ett par veckor, och sen morgon så ringer pappan och säger att nu är livstråden slut. Hon dog i min famn strax efter frukost. Men under de här veckorna så hade han hunnit fundera på det här, och de hade funderat på vad det egentligen var som var annorlunda, men inte riktigt kunde sätta fingret på, utan dagarna gick. Men de hade hunnit väldigt långt i sin bearbetning, så han, när han ringde på morgonen så sa han: nu vet jag vilken sång vi ska sjunga på hennes begravning. Det är ett sånt här starkt minne som bara en liten enkel mening. Vi vet inte hur lång livstråden är. Hur det kan sätta igång en process hos de anhöriga att tänka. Tråden kan vara lång och den kan vara kort. Men det är viktigt att vi vågar prata om hur skört det är.
Är det någonting nu, Peter, innan vi avrundar det här samtalet kring livets skörhet som du vill lägga till som vi inte har varit inne på?
Att livet är förunderligt. Livet är en gåva. Vi ska fylla livet med liv, inte med tid. Det vill jag att vi bär med oss.
Tack, Peter, för de orden. Och ett stort tack till er båda för detta samtal om livets skörhet för personer med flerfunktionsnedsättning. Kanske har detta samtal väckt tankar och frågor hos dig. Du är alltid välkommen att kontakta mig eller min kollega Maria här på NKA om du vill prata med någon av oss. Du hittar våra kontaktuppgifter på NKAs webbplats www.anhoga.se under område flerfunktionsnedsättning. Här hittar du också handboken om kvalificerad omvårdnad som jag tipsade om i början av detta avsnitt. Och jag vill också rekommendera i anslutning till dagens samtal det inspirationsmaterial som vi tagit fram och som heter Leva livet medan det pågår. Även detta hittar du på vår webbplats. Podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson, och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på denna podd, så tipsa gärna.